Vi lever i ett överflödssamhälle som beror på att vi konsumerar enorma mängder fossila bränslen varenda dag. Och det är ju inte hållbart. Man ser ju i de här klimatförhandlingarna att vissa länder vill ju inte ens gå med på att man skriver in att det beror på fossila bränslen. Ta länder som Dubai eller så som bara, de lever fullständigt på sin olja. De vill inte att det ska stå att det beror på det. Att tro att man som privatperson genom att bli extremt asketisk, att alla andra ska vilja följa efter det tror jag är ett extremt naivt sätt att se på världen.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Fredrik Torhammar och sen så är Marie Söderqvist här också som vanligt. Du brukar vara programledare och det är du idag också. Men idag har vi en alldeles särskild gäst, nämligen Astrid Kander. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Och anledningen till att du är här är att du har skrivit en rapport för oss på Epi som heter Svensk export klimatnytta 1995 till 2020.
Kanske inte en väldigt fin rapport.
Också. Väldigt fin rapport. Vi ska prata om det, men vem är du, Astrid?
Jag är professor vid Lunds universitet vid en institution som heter ekonomisk historia.
Okej. Och svensk export klimatnytta, berätta lite om vad handlar det om?
Det handlar om att svensk export naturligtvis orsakar utsläpp när man producerar de varorna som vi exporterar. Men samtidigt så kan den göra väldigt stor klimatnytta utomlands genom att den tränger ut den export eller den produktion som hade ägt rum i de länderna annars för att tillgodose det behovet. Så att det är det.
Vi kanske ska lägga till också, för i vanliga fall så brukar ju podden handla ganska mycket om hälsa eller ohälsa. Och vi brukar också börja med att fråga våra gäster hur många steg de gått. Och eftersom jag följt dig, Astrid, från hotellet och till skillnad från alla andra gäster har du gått alla 8 trappor upp.
Ja, jag tänker ganska mycket på min egen hälsa och försöker äta antiinflammatoriskt och motionera mycket och tänka på hjärtat och sånt. Ja, det gör jag.
Så bara genom att sitta här i den här studion vi sitter så bidrar vi till folkhälsan, om man väljer bort hissen i varje fall.
Ja.
Och motsvarande fråga då, alltså du analyserar ju olika länders klimatfotavtryck. Mm-hmm. Ditt personliga klimatfotavtryck, har du koll på det också?
Jag kollade det för lite sen faktiskt och jag fick fram på någon sån här webbsida man kunde göra det att jag var ingen klimathjälte, men jag var så kallad klimatfifflare. Det lät ju inte jättebra, men det var ändå bättre än att vara klimatbov. Så att jag var någonstans mitt emellan. Men vi har satt upp solpaneler på taket, vi har kört elbil, jag har elcykel som jag oftast tar till jobbet. Men det som det fallerar på då, som gör att jag inte är som sån här klimathjälte, det är att jag fortfarande ändå flyger ett par gånger per år och att jag bor i en relativt stor bostad. Och jag tror att även om vi har fjärrvärme som då eldas med biobränsle i Örtoftaverket och inte släpper ut någonting netto, så tror jag inte den där modellen riktigt tar hänsyn till det. Så jag tror jag är lite bättre än klimatfifflare faktiskt.
Imperfekta modeller att räkna på klimat kommer vi återkomma till. Om vi börjar med från början, världen behöver sänka sina utsläpp av koldioxid. Där
verkligen.
Någonstans börjar vi ju.
Absolut. Och mycket och ganska snabbt.
Mycket och ganska snabbt och det går inte tillräckligt fort vad jag förstår.
Nej.
Och då måste ju någon ha lite koll på hur mycket varje land står för när det gäller hur mycket man släpper ut för att därefter komma till hur mycket man behöver minska ner sina koldioxidutsläpp. Mm. Och det här med vad varje land står för, det kan man väl säga i din specialitet.
Ja, det kan man säga. Det är ju väldigt svårt det där. Det vanliga sättet som man mäter på, det är ju och det som rapporteras till FN och det som har legat till grund för alla de globala klimatförhandlingarna som Parisöverenskommelsen till exempel. Det är ju de utsläpp som äger rum inom varje lands gränser. De så kallade
allting som händer i Sverige, alla fabriker och alla fjärrvärmeverk och allt vad det är.
Och allt vad vi själva reser med bilar och allt som sker inom vårt land.
Och när man flyger, då är det om vi flyger från Sverige till ett annat land, då räknas det till Sverige? Eller varje enskild persons flygresa, eller hur?
Ja, de räknar väl de flygen då. Så att allt sånt räknas i de territoriella utsläppen. Och det är det som ligger till grund för FNs klimatförhandlingar och det man åtar sig som land då att minska. Sen har forskarsamhället kommit fram till att man bör komplettera detta med att titta på utrikeshandeln. Därför att det finns ju en stor risk att man så att säga skönmålar sina egna utsläpp genom att man importerar jättemycket koldioxidtunga varor från omvärlden.
För det hör man ju ibland i den svenska debatten att precis. Så här, ja, ni kanske tycker att ni är duktiga, men ni bär kläder kanske som är tillverkade i fattigare länder långt bort och som har orsakat stora koldioxid. Eller köper en massa elektronik ifrån länder som också har orsakat stora koldioxid. Och då fuskar ni lite grann.
Precis, och Glenn Petersen, norsk forskare, sa för några år sedan ett väldigt sådär slagkraftigt uttryck om Sverige. Han sa att ni städar er egen bakgård, men ni slänger skräpet till grannen. Och det där liksom triggade igång min nyfikenhet, kan man säga, då vill jag liksom undersöka, är det verkligen på det sättet?
Och det anspelade alltså på det här att vi köper in så mycket produkter från andra länder.
Precis, att vi så att säga skjutsar över klimatutsläppen
till
utomlands.
Vietnam eller Kina, där mycket av det vi brukar i vardagen produceras.
Exakt. Precis. Mm. Så då började jag gräva i det där lite mera och kom fram till att man... Och det är inte bara jag som har kommit fram till det är andra också som har kommit fram till att det här sättet att mäta då det så kallade konsumtionsmåttet, koldioxidfotavtrycket, det är i sig också en ganska extrem variant åt andra hållet.
Vilken variant är extrem?
Båda är extrema. Om man säger det territoriella tar ju inte någon som helst hänsyn till att vi importerar.
Nej, då är det bara så här, den här är inte gjord i Sverige och då får någon annan ta den.
Precis, exakt. Ja, okay.
Det innebär att länder som Liechtenstein eller Hongkong, när det var en egen nation på något sätt, skulle i princip ha noll. För de har ingen egen produktion.
Precis.
Mm. Jag förstår. Det är den ena.
Mycket bra.
ena varianten. Och den andra varianten.
Den andra varianten som är extrem då, det är det här konsumtionsbaserade utsläppet som man nu i Sverige gör så stor grej utav att vi ska mäta på det sättet.
Vi ska räkna allting vi tillverkar i Sverige.
Plus allt vi importerar.
Plus allting vi importerar.
Ja, så drar man bort exporten, men bara de faktiska utsläppen för exporten.
Okej, vi gjorde den här bilen och sålde den till Frankrike, så den får faktiskt Frankrike ta.
Ja, exakt. Så. Men den är ju extrem på det sättet att den tar ju inte hänsyn till att även exportören tjänar ju någonting på sin produktion och sina utsläpp. Varför ska det vara bara den slutliga konsumenten som ska bära hela ansvaret för alla utsläpp som har skett i hela värdekedjan och under transporten och ända fram till det att slutkonsumenten konsumerade. Ta länder som de oljeproducerande länderna, ska de inte ta något som helst ansvar för att de tjänar massvis av pengar på olja?
Norge och Saudiarabien.
Utan bara de länderna som konsumerar oljan.
Varför ska det vara så? Eller det kan ju vara andra produkter. Alltså Kina som då man kan beteckna som världens verkstad. De står för 30% av världens utsläpp. Varför ska de helt och hållet slippa ta ansvar för att de använder smutsig kolkraft för den här exporten? På något sätt så, de tjänar ju massvis av pengar på detta och blir jättestarka.
Utan nu hamnar det i Sverige om vi
med
importeras.
Med konsumtionsbaserat.
Ja, med det vanliga konsumtionsmåttet.
Men du sa att det som det mått som används, nu är det många olika mått och mycket så här bokföringsmetoder här, men den variant som används i liksom till exempel FN-systemet, jag tror många har ju sett de här bilderna från toppmöten, på FN-nivå, det är rent territoriell alltså.
Ja. Det det.
Så och, då tar man inte hänsyn till
och då har ju,
vad man importerar.
Då har ju många liksom Kina, Indien, olika länder har sagt att de tycker att man ska istället använda det här konsumtionsmåttet. Mm. För då ser det ut som de har väldigt mycket lägre utsläpp.
Mm. Och vi är mycket högre.
Och de har väl någon slags rättvisa aspekt, någon slags poäng också.
Ja,
för det är ju faktiskt så att de exporterar massa saker. Ja.
Men då blir det ju som om vi får betala priser för att de använder väldigt omoderna metoder för att tillverka
så
det här.
Så kan man också säga, men vi vill också ha billiga saker. Och då...
Men det är därför som jag och flera andra forskare har kommit fram till att man ska dela på det här ansvaret.
Berätta, hur då?
Ja, enligt vårt sätt att se det så ska varje land ta ansvar helt och hållet för importvarornas utsläpp där som det har ägt rum. Helt och
jag har köpt någon elektronikprodukt från något märkligt land som producerar el på ett knäppt sätt. Ja. Det får jag liksom äga.
Japp, helt och hållet.
Helt och hållet. Mm. Men.
Men.
Det här betyder inte att du har gjort det. Kamerorna vi använder här är producerade på ett väldigt fint och miljövänligt sätt.
I princip, ja. Men då så menar vi att varje land bör också hållas ansvarig för vilken teknik man använder för sin export. Och för att man kan inte dubblera alla liksom, utsläpp. All import i världen och all export i världen totalt sett är ju samma utsläpp, så att säga. Man kan inte räkna det två gånger. Hänger ni med?
Nej, nej. Alltså, all export någonstans är ju import någon annanstans i världen.
Ja, exakt.
Mm. Så alla finns ju bara på jordklotet än så länge.
Precis. Mm. Så vi kan liksom inte dubbelräkna utrikeshandeln.
Mm. Nej.
Nej. Mm. Så då får man göra så att för att länder ska hållas ansvariga för sin export, tekniken för sin export, det är det man vill komma åt, så har vi räknat på om man är bättre eller sämre än världsgenomsnittet i sin teknik för exporten.
Mm.
Och då får man hållas ansvarig för mellanskillnaden, som Kina som är sämre än genomsnittet. De får behålla det, den delen av ansvaret för sin export som är mellanskillnad mellan deras faktiska dåliga teknik och hur det ser ut på världsgenomsnittet.
Kan vi inte ta ett konkret exempel? Typ, vi tillverkar en bil här i Sverige.
Mm.
Och vi säger att tillverkningen av den släpper ut 1 ton koldioxid. Jag har ingen aning om det här är en verklig siffra. Men vi säger att den släpper ut 1 ton koldioxid på grund av att vi har en i det närmaste fossilfri elproduktion. Och vi kanske har effektiv produktion i övrigt och sådär.
Mm.
Och tillverkar man en i Kina, då kommer tillverkarna samma bil släppa ut 8 ton koldioxid.
Ja,
hittar vi på.
Mm, hittar vi på.
Hur skulle din beräkningsmodell fungera då?
Ja, dels så måste man ju...
Om, den säljs, om vi säljer en svensk bil till Kina.
Du måste veta genomsnittet för hela världen.
Ja, genomsnittet är 4.
Ja, då skulle Kina få behålla ansvaret, alltså 4.
Mm.
Ton.
Skillnaden mellan 4 och 8.
Ja, och vi skulle ju få importera dem. Vi får räkna, om vi importerar en bil från Kina så får vi ju lägga till de 8. Men om vi sen exporterar en bil till Kina som då bara har orsakat 1 ton, då får vi räkna bort 4 ton som är genomsnittet.
Tre. Då får vi 3 ton.
Då får vi 3. Mm. Och det är de här negativa emissionerna som vi kallar det för, de här att vi gör nytta för klimatet, så att säga. Emissioner som inte blir av till följd av den svenska exporten.
Så
egentligen då skulle ju slutsatsen vara, om alla köpte bilar från Sverige skulle det ju bli väldigt mycket bättre. Dyrare, men klimatmässigt väldigt mycket bättre.
Så skulle man kunna säga, men sen är det finns ju tyvärr, vi skulle ju kunna säga så att vi lägger all produktion i Sverige och all export i Sverige, men det finns ju fysiska begränsningar för detta, geografiska begränsningar. Vi kan ju inte ha all
personella begränsningar också.
Alla 10 miljoner, vi kan inte försörja alla miljarder människor på jorden.
Det går inte.
Men vad är vi bäst på i Sverige? Vi är allra bäst på att exportera.
Man kan ju säga att där vi gör mest klimatnytta för närvarande är ju i den exporten av tunga industrivaror, alltså det som kräver mycket el, därför att elen är ju i stort sett fossilfri i Sverige. Så där gör vi ju störst nytta.
Men man kan väl säga, för du har ju då i den här, och dina kollegor har ju då, ni har hållit på i flera år med den här forskningen.
Mm.
Jag vet inte om ni är klara riktigt än. Forskare blir
just nu så har vi inte några forskningsanslag, så då kan man väl säga att vi är klara.
Då är ni klara.
Ja.
Och då har ni gått igenom produktkategori för produktkategori, kan man säga, vad svensk export får för klimateffekter i andra delar av världen.
Mm.
Och då är det ju lätt att tro, eftersom vi som sitter här är svenskar allihopa, för det är ju lätt att bli lite mallig, kan man säga.
Mm.
Hur bra är Sverige och svensk export och svensk klimateffekterna av den?
Mm. Det är en bra fråga. Vi är väldigt bra, skulle jag säga. Och man kan se på de här resultaten som vi får här att svensk export utomlands gör nästan lika mycket klimatnytta utomlands som vår import gör klimatskada utomlands.
Och vänta, vi tar det långsammare. Vi alla vet så här, jag köpte en nu vi återkommer till den här stackars elektronikprodukten som är tillverkad i något land. Den är dålig för klimatet på en viss nivå, det tror jag de flesta förstår.
Ja.
Men vår egen export är så mycket effektivare än om motsvarande grej hade tillverkats i det land vi sålde till, så att det nästan väger upp det.
Så är det. Så och det är till och med
klimatmässig god export äter upp vår klimatmässiga dåliga import.
Ja.
Som ju handlar om att vi vill köpa billiga saker.
Precis. Sen kan man ju inte ändå, Sverige är ju en del av ett globalt system. Man kan inte ändå dra slutsatsen att utrikeshandeln gör mera klimatnytta än klimatskada, för vi har ju kvar utsläppen för exporten i Sverige.
Ja. Just det. Man ska inte ledas och tro att vi behöver inte göra någonting.
Nej, så är det inte.
Men för utsläpp, och utsläppen är till och med i Sverige är fortfarande på en för hög
alldeles för hög nivå. Ja.
Men om alla...
Vi ligger ju på kanske ungefär 4 ton per person och år, någonting sånt där, om man räknar på det produktionsbaserade eller territoriella.
Och vad borde det komma ner till?
Ja, det borde komma egentligen till noll, ju, netto noll. Det är ju tufft. Det är ju jäkligt tufft.
Men det är ju orealistiskt, skulle man säga då.
Ja, det är...
Inte ens om man blir miljöhjälte i din test så är man väl nere på noll.
Alltså jag tror att det vi måste tänka på, vi måste tänka globalt. Vi måste tänka att Sverige och alla länder måste göra stora insatser för att exempelvis nu få alla de människor, 800 miljoner som saknar tillgång till el överhuvudtaget i världen, att det ska bli fossilfri el och inte baserad på kolkraft. Och då kan man ju, som jag gör som person, privatperson då, så investerar jag i något som heter Trine. Det är, man kan, alltså, det är crowdfunding för att man bygger solkraftsgenererad el då i u-länder, alltså Vietnam och olika länder i Afrika och så här. Så att man bidrar lite där, då kan man se hur mycket ton koldioxid man sparar klimatet genom att man har investerat en viss summa där då.
Intressant.
Så är det elproduktionen som är den stora boven i det här?
Nej, elproduktionen är ju en viktig del. Nu har jag inte riktigt siffrorna i huvudet, men jag tror ändå inte att det är mer än kanske en tredjedel av alla utsläpp. För det är ju också väldigt mycket utsläpp som kommer direkt från industrierna, att de förbränner olja eller kol för att producera någonting. Och även att vi kör fortfarande fossila bilar och vi har plan som går med på fossilt bränsle och så. Så det måste vi ju få bort.
Och hur är det med jord? För nu pratar du mycket om koldioxid, men det finns ju andra växthusgaser också. Ja. Och då brukar man ju prata om kossor, att de inte är toppen när de släpper ut metangas och sådär. Är det också med i dina modeller? Har du tänkt på det också? Så att säga?
Jag har tänkt på det, men det är inte så jätteframträdande i det här av naturliga skäl, men det finns, man kan säga så här att så länge som man ökar antalet kossor i ett land, eller de blir större och mer produktiva, äter mer och rapar mer och fiser mer och så, då ökar utsläppen ifrån de här kossorna. Men om man har en konstant besättning utav kossor, då är det liksom ett netto nollspel med klimatet. Däremot så skulle man ju kunna, och det här är väldigt förvånande, men jag har pratat med flera om det på olika konferenser och så. Nej, men det handlar om, alltså det är lite komplicerat, jag kommer inte ihåg alla detaljerna nu, men det är med metanet och koldioxiden och hur det bryts ner i atmosfären.
Okay.
Christian Azar har visat grafer på det här. Så att, men i alla fall, det är så att det är bara när man ökar antalet kor som vi får ett nettotillskott till atmosfären. Sen finns det de som menar att vi ska ändå äta mindre kött och vi ska dra ner på antalet kossor och så, för att vi ska... Det kan vara ett sätt som vi kan dra ner på våra utsläpp, och det är ju sant då, om vi minskar antalet kor, då blir det ju en minskning då istället. Just för det. Att det ligger liksom...
Jag förstår. Men du, åter till det här, att, som du säger, man ska räkna det som man själv, man ska räkna med de utsläpp som man själv ansvarar för, förstås, och sen så ska man vara får man även ta med det man importerar, men sen så räknar man av det man exporterar om man tillverkar saker på ett effektivt sätt. Det låter ju helt ganska rimligt.
Precis, man får räkna av det även om man så att säga exporterar på ett mindre effektivt sätt.
Just ja. Det, precis, jag förstår. Mm. Men effekten blir större om man producerar på ett effektivt sätt. Vad möts du av för reaktioner liksom, hos vad vet jag, myndigheter eller forskarsamhället när du
alltså forskarsamhället, jag brukar följa upp det sådär någon gång per år, vad vi får för citeringar. Det är ju det sättet som man mäter liksom, forskarsamhällets spridning av forskningsresultat och så. Då brukar jag gå in och titta, okej, vilka har citerat vår första artikel som kom i en väldigt känd tidskrift som heter Nature Climate Change 2015. Där vi liksom lanserade den här metoden första gången. Och ja, jag kollade igår, då har vi 275 citeringar till denna och det är bra. Och ingen av de här har varit liksom negativ eller kritisk, utan antingen så nämner de det bara att det här är liksom ett sätt som man kan göra det på. Det här tar man mer hänsyn till teknikskillnader mellan länder och så här. Alltså lite neutralt, man liksom informerar om, man beskriver det. Men sen är det faktiskt några, jag såg alldeles nu nyligen en studie som var gjord av holländare där de har precis använt våran metod men utvecklat den lite grann på ett som jag tycker är positivt sätt. För att vi har bara tittat på energiintensitet, alltså energi per producerad vara och koldioxid per producerad vara. Men de menar att man ska också titta på själva produktionsreceptet, alltså hur mycket stål använder en bil för att bli producerad. Och det finns också i de här tabellerna, så att de la in det också för när de skulle räkna världsgenomsnittet och jämföra olika länders tekniker med världsgenomsnittet. Resultatet blir inte särskilt annorlunda än det som vi räknade på, men jag tycker ändå att det principiellt var rätt och ett bra tillägg. Och sen har jag sett några andra som också har gjort någon vidareutveckling utav våran metod där de menar på att man även kan inte bara titta på slutproducenten utan även titta på alla de här insatsvarorna och hur de så att säga rör sig mellan länder och så. Och så räkna på det också. Det blir väldigt komplicerat. Men, ja.
Men det är ju en sak att forskarsamhället börjar vara överens och till och med tycker att det ni har gjort är ganska självklart och så kan man utveckla det. Hur har du mötts från den politiska världen? Är man intresserad?
Ja.
Förstår man?
Alltså, jag var ju med i som expert i den gruppen till miljömålsberedningen från 2022 var den kom ut. Sveriges globala fotavtryck tror jag den hette, det här delbetänkandet. Så där, dels så hade jag lite informativa dragningar där och jag skrev någon inlaga när jag tyckte att nej men nu håller det på att gå åt fel håll.
vad är fel håll?
Fel håll är att man tycker att vi skiter i det där som Astrid säger och det här med tekniken, utan vi bara tar målsättning för de produktionsbaserade och för de vanliga konsumtionsbaserade.
Och vad är och det du säger då, att vi tar hänsyn till det vi själva gör men det vi importerar och sådär. Mm. Vad är risken med att göra bara så?
Risken med det är ju att man till slut börjar se utrikeshandeln som någonting negativt.
När det i själva verket faktiskt är positivt för klimatet.
Det kan vara positivt.
Och, ja, vissa varor i varje fall.
Ja, och för vissa länder och så kan det vara positivt för klimatet.
Så att risken med att se det är att för svensk del då, vi som producerar el nästan koldioxidutsläppfritt.
Ja.
Att vår export snarare börjar ses som ett bekymmer.
Ja, för att det är fortfarande så att vi har väldigt mycket tung industri till exempel. Den skulle vi kunna då få ner utsläppen jättemycket i Sverige genom att den flyttade utomlands.
Men i de politiska partier, alla ingick ju i den här klimatrådsberedningen. Men fanns det några partier som var mer eller mindre mottagliga för dina...
Jag skulle säga att alla var positiva utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det var de som de liksom misstänksamma när man pratar om att någonting kan vara så positivt för klimatet. De är rädda att man gör någon slags grönmålning eller skönmålning utav de svenska siffrorna. Och de ville ha målsättningar bara för konsumtionsbaserade och de produktionsbaserade. Men sen i slutändan så lyckades jag ändå övertyga liksom alla, tror jag, om att det behövdes på något sätt ta hänsyn till detta. Så att det kom in i skrivningarna om att det skulle, man skulle räkna på detta. Däremot så kom man inte så långt så att man sa att man ska ha det här måttet som vi har föreslagit, det totala måttet på teknikjusterade koldioxidfotavtryck som vi försöker lansera då. Det kom man inte fram till, utan istället så kom man fram till att vi ska ha målsättningar för produktionsbaserade, för det konsumtionsbaserade, och sen ska vi ha målsättningar för exporten i sig, att den ska liksom på något
men
sätt
inte sammanbakat.
Inte sammanbakat, och man hade någon idé om att flera olika saker skulle kunna göra, vi skulle kunna få använda oss av flera olika saker för att få ner utsläppen till netto noll. Därför att man ser att det går inte att få ner det om man inte också kan räkna på något annat sätt. Liksom. Förstår ni?
Mm. Ja. Ja.
Men det som jag tycker var dåligt med det var att det blir liksom inte konsistent. Man kan inte, de hade förslag på, jag vet inte hur det blev i slutändan, men att man skulle få räkna även klimatinvesteringar man gör i andra länder. Mm. Men om man gör det, ska då inte de länderna få räkna dem?
Just det, och då finns det risk
då blir det dubbelräkning. Mm. Ja, så att jag tyckte att vårat mått, där finns det inga dubbelräkningar globalt sett. Jag tycker att det är ett bättre mått att ha ett helhetsgrepp på det hela, där man undviker det då.
Men för jag tänker, eftersom vi jobbar med politiska frågor, den politiska konsekvensen om man accepterar ert sätt att räkna, det är ju att man tycker att det tunga näringslivet i Sverige, eller de här tunga industrin, är positivt.
Ja, precis.
Och att man till och med ska lyfta fram dem. Ja. Och det har ju då konsekvenser för hur ska man se på tillståndsprocesser.
Verkligen.
Där det egentligen handlar om att vi ska boosta den här delen av svensk industri.
Precis.
Och jag gissar, det är där clashen går mellan traditionella, näringslivsvänliga partier och de som är väldigt skeptiska.
Så är det nog.
Även om man bara tittar på Sveriges utsläpp, så kommer de då eventuellt att öka.
Ja, om produktionen
alltså,
ökar.
Lika,
det skulle kunna vara så. Men samtidigt så finns det ju jättespännande saker på gång nu med fossilfritt stål. Alltså den.
Just det.
Och det kommer ju att, alltså vårt sätt att mäta, med det sättet kan aldrig Sveriges utrikeshandel verkligen positivt bidra till att minska utsläppen totalt sett. Därför att vi har ändå utsläppen för exporten. Men om man får räkna mer sådana här dynamiska effekter, som att vi hittar på fossilfritt stål som sen börjar användas i resten av världen. Det skulle liksom, och de börjar producera på samma sätt på andra håll i världen.
Eller biobaserat flygbränsle om vi börjar exportera.
Ja, precis. Och det blir liksom en produktionsteknik som börjar användas på annat håll. Eller att vi löser problemet med långtidslagring utav vindbaserad el till exempel över säsongerna, eller solel eller någonting. Om vi kan komma på lösningar på det och vi kan exportera de lösningarna, då kan vi göra enorm klimatnytta, mycket, mycket större än det vi pratar om här.
Med för då är vi verkligen med och sänker.
Ja, då sänker vi ordentligt. Ja.
Och då får vi också, så att säga, med ditt sätt att räkna, får vi också lite cred för det, kan man säga.
Ja, vårt sätt att räkna är inte så dynamiskt, så att det tar ju inte hänsyn till om vi exporterar en teknik som
de använder.
Nej, inte som de använder själva.
Nej, precis.
Men det här skulle ju också få effekter. En annan fråga som vi har jobbat en del med, det är ju utbyggnaden av elnäten i Sverige, som nu ju krävs för den här fossilfria tillverkningen.
Precis.
Det krävs ju en dubblering eller en trippling av tillgången på el i Sverige, vilket idag också tar väldigt lång tid, och där också politiska partier för sig säger sig vilja göra saker åt det, men det görs inte.
Nej.
Så om man skulle köpa in på din modell, så skulle ju det få implikationer på en rad områden, hur man måste jobba om man ska få ner utsläppen.
Ja, det tror jag. Och jag tror att vi måste snabba på de här tillståndsprocesserna väldigt mycket, och ibland så måste kanske staten gå in och sätta ner foten ordentligt och säga att kommunerna får inte använda sin vetorätt för att blockera byggnationen av havsbaserad vindkraft till exempel. Ja. Mm. Nu har vi ett svårt läge eftersom vi har också ett krig och vi har börjat bli medvetna om säkerhetsaspekter och försvaret säger ofta ifrån att nej, vi kan inte ha havsbaserat där precis på grund av bla bla. Men det måste man också ta hänsyn till. Men annars så tycker jag verkligen att vi måste värna detta.
En annan sak, får jag bara slänga in det? För eftersom mycket av det här vi pratade om handlar om tillverkningsprocesser som kräver väldigt mycket el. Ja. Och det har ju varit så att man har lång väntetid. Man får helt enkelt skicka in. Och där har vi inte ens haft prioriteringslistor, utan den som frågade om el först får det. Sen om det är McDonalds eller industri eller privathushåll eller dagis, då har vi inte gjort några skillnader.
Nej, för det har inte funnits något behov.
Nej, men nu de senare, i Skåne har ju det här varit en realitet. Oh, ja. Där man får stå i kö och vänta länge och man får besked om att det kan ta 2 år. Men återigen då, med det här systemet, ur ett klimatperspektiv så blir det ju tydligt då, om man skulle anlägga det på hur el...
Det skulle då, man kunna använda sig av faktiskt, jag har inte tänkt på det.
Så skulle man kunna på, för jag ser ju, alltså det här har ju jätteimplikationer på allting i samhället som vi diskuterar om just nu.
Att klimatnyttan är faktiskt större om ni ger el... Liksom
till tung
till
industri
som exporterar till länder som annars länder. Producerar exakt. Med fossila bränslen. Ja.
Och det kanske ska vara en del i prioriteringsordningen.
Ja, det tycker jag låter rimligt. Ja.
Jag bara slänger ur mig.
Ja, det är intressant.
Det är jätteintressant.
Om man tänker på, när du hör liksom klimatdiskussionen som ju är enorm i stort, så är den ju, nu är det jag som tycker någonting. Okay. Men, å ena sidan så är alla överens om att det är ett globalt problem. Å andra sidan fastnar den, tycker jag, då, lätt i väldigt så här land för land. Ja, men vi släpper ut det. Den här fabriken i Sverige står minsann för 10% av våra utsläpp. Och vi, alltså så här, är inte det lite paradoxalt? Det var, det var lite en ledande fråga. Men du får göra vad du vill med.
Ja, alltså det är ju ett globalt problem och jag tror inte att vi löser det genom att individer gör stora självuppoffringar och lever extremt asketiskt eller så här.
Varför inte då? För det är därför ju annars en ganska populär variant.
Ja, därför att det löser inte problemen tillräckligt snabbt. Vi skulle kunna tänka oss att vi tre här nu bara satte oss tillbaka och gjorde ingenting resten av vårt liv. Liksom. Ja, då skulle vi minska våra utsläpp. Men det skulle inte lösa problem. Det skulle ändå finnas massvis av människor som fortsatte att leva precis som vanligt och släppte ut jättemycket. Vi måste ju alla försöka dra vårt strå till stacken genom att, som jag gör nu då, försöka öka medvetandet om hur ser de här utsläppen egentligen ut och vad beror de på, vad kan vi göra åt dem. Och andra behöver kanske jobba väldigt aktivt med att tänka ut tekniska lösningar, de som är bra på det. Och så vidare. Det är klart att vi alla kan, och det tycker jag vi ska tänka efter, vad kan vi göra? Kan vi köpa en elbil? Kan vi sätta solpaneler på taket? Kan vi göra någonting liksom för att påskynda den här övergången till ett mer förnybart elsystem och rösta på de partier som står för det och så vidare. Men att tro att man som privatperson genom att bli extremt asketisk, att alla andra ska vilja följa efter det tror jag är ett extremt naivt sätt att se på världen. Då bara man själv mår jättedåligt och det är inte massa
alla andra ser att man mår jättedåligt och vill inte må lika dåligt.
Nej, precis. Nej, men det tror jag.
Och nu tangerar du en annan diskussion som ju de senaste veckorna varit ganska, kan man säga, het. Inte minst för att författaren Lena Andersson plockade upp det här med varför beskriver inte tidningarna att alarmismen kring klimatet faktiskt inte är en positiv väg framåt? Hon skrev ju en artikel i Svenska Dagbladet om detta.
Jag bara läste om det, så jag har inte läst hennes artikel.
Och då blev alla jätteupprörda på henne och beskrev henne som en klimatförnekare och sådär. Du måste ju också råkat ut för det, att du avsiktligen blir lite missförstådd eller att man tycker att du förnekar problemen eller så. Så min fråga till dig är, varför är det här så infekterat? Varför går det inte att prata om på ett vettigt sätt? Och att det då finns asketer som tycker att så här borde alla leva. Eller de andra grupperna, jorden går under.
Ja, alltså det här är ju jättestor och svår fråga. Men jag tror att det finns ju liksom, det går en skiljelinje mellan teknikoptimister som tror att det här fixar vi med nya tekniska lösningar, och jag är ju benägen att tillhöra den gruppen mera än de som menar att vi ska strypa tillväxten, vi ska krympa allting, vi ska liksom leva på ett helt annat sätt än vad vi har gjort. Sen tror jag att vi ändå kommer att behöva göra ganska stora förändringar i vår livsstil efterhand. Men det jag menar är att det hjälper inte, tror jag, så mycket att en individ lever så där asketiskt. Vi har vänner som har levt så där asketiskt och trott att
det ska... Ge något exempel på det asketiska.
Ja, att man levernet. Till exempel inte flyger överhuvudtaget. Och har trott att ja, men då kommer det att smitta av sig, och så kommer andra också drabbas av den här flygskammen, och så kommer ingen att vilja flyga. Så jag tror inte att lösningen ligger där, för det är så mycket motstånd och det är så mycket uppoffring i detta, så att det här måste styras upp politiskt. Vi måste få till framförallt ett högt pris på koldioxidutsläpp globalt sett, som vi inte har idag. Det är bara 20% av världens koldioxidutsläpp som belastas med någon som helst koldioxidskatt.
Och EUs utsläppshandelsrättssystem, ja. Vad tycker du om det då?
Det är jättebra. Utmärkt. Det fungerade inte till en början särskilt väl, därför att priset på koldioxid blev alldeles för lågt. Men nu har det ju på olika sätt skärpts upp och priset har ju ökat. Jag vet inte vad det är exakt idag, men kanske en 80 euro per ton eller någonting sånt där. Och det är ändå en ganska substantiell summa. Man menar på att det, ja, några forskare i USA har räknat ut att det måste vara minst $40 per ton för att det ska ha någon effekt. Liksom. Och det är utav de här 20% som nu sätter pris på koldioxid, så är det bara, tror jag, en femtedel någonting sånt där utav dem som når upp till den miniminivån vad det bör vara. Vi har väldigt höga, här är jag i Sverige, tror jag det är 1000 kronor per ton eller någonting sånt där i genomsnitt. Så att vi har ju väldigt hög skatt på koldioxid. Och det är bra.
Men nu det är bra, tänkte jag säga. För vissa menar ju att så här, om vi gör det så mycket dyrare när vi redan är ganska duktiga, i varje fall inom vissa... Gör vi inte det ännu svårare för oss att exportera det här som på en global marknad är bättre för
klimatet? Men vi gör ju inte det. Det är ju inte så att de industrier som exporterar, de belastas inte med någon koldioxidskatt.
Nej. Okay.
För då hade det inte gått. Men nu vill ju EU göra en stor förändring så att även den här tunga industrin, till exempel stålindustrin, ska behöva...
Nu vet jag att
behöva.
Man inte ska slå i bordet, för då kommer det höras.
Förlåt. Alltså, EU har ju insett...
Fit for 55-planen.
Ja. Ja. I den så ingår ju att man ska dra in långt många fler verksamheter i handeln med utsläppsrättigheter, och att man ska ha på det som inte... handlas med internationellt, det som är så att säga utsläpp som vi bara gör i Sverige eller de andra länderna, att vi värmer våra bostäder eller vi kör våra bilar eller så, där finns det speciella mål just för de utsläppen då, hur snabbt de ska gå ner, och där beror det på hur rikt landet är och vilka förmågor man har och så vidare. Men EU har ju en väldigt ambitiös färdplan framöver hur man ska få ner utsläppen inom EU, och man lyckas, tror jag, med detta genom att man då köper upp, drar in de här utsläppsrättigheterna efterhand, så det finns allt färre att köpa, och då blir det ju dyrare pris på det som blir kvar om man inte i takt med detta förbättrar sin teknik. Så att det är ju ett jättebra system som jag ser det, och detta kommer man att komplettera nu snart med pengar involverade 2026 med så kallad Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, som är då att importörerna som importerar saker från länder utanför EU, så fort de når EUs gräns så måste man då köpa koldioxidcertifikat på samma prisnivå som EUs...
Som om det hade varit gjort i EU.
Ja, precis.
Och det är ju, det borde jättebra. Ligga i linje med vad du kommer fram till.
Ja, och det är jättebra att man gör det, för att det är ju det enda sätt, det här är ju, alla länder är ju inte intresserade av att få ut, ner utsläppen, kan man säga, ordentligt på riktigt. Därför att man ser ju i de här klimatförhandlingarna att vissa länder vill ju inte ens gå med på att man skriver in att det beror på fossila bränslen. Ta länder som Dubai eller så, som bara, de lever fullständigt på sin olja. De vill inte att det ska stå att det beror på det. Så att,
är det oljeländerna som...
Oljeländerna framförallt ju, som fullständigt bromsade. Men även länder som är som Kina och så, som är i en, fortfarande i en utvecklingsfas där de har ingen egen, de har inte egen oljetillgång, men de har jättemycket stenkol. Så att de bygger ut, även om de ökar på sol- och vindkraft snabbt, så ökar de på sin kol... producerade elkraft ännu snabbare.
Får jag bara fråga, med ditt sätt att räkna här, Norge är ju ett mer närliggande exempel, som ju har säkert på många sätt en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Nu är de visserligen inte EU-medlemmar, men, så här, men är också, som vi alla vet, stora exportörer av olja. Alltså hur hade norsk exports klimatnytta 2020? Hur tror du den hade, en motsvarande rapport för Norge hade liksom fallit ut?
Alltså som det nu är, så räknar man ju faktiskt ändå, alltså exporten utav olja, alla typer utav beräkningar som jag har sett, det räknas ändå som att den oljan konsumeras i det landet där man använder det, så att de får liksom ingen klimatskada utav det.
Men det är för att man inte gör som du föreslår.
Vi har inte riktigt föreslagit det ändå, att man ska... Det är en bra aspekt detta. Hur ska man behandla de här länderna som så att säga har det som sin största exportprodukt eller intäktskälla.
Det, och en svår balans. Kan det är väldigt svårt. För å ena sidan så kan man ju tänka sig att man kan inte få alla de utsläppen själv, för då kör ju alla bilar i de länder man exporterar till, så att säga, gratis.
Ja, precis.
Å andra sidan blir det konstigt om det också så här, men ni lever ju på detta.
Ja, precis. Ja. Så att på något sätt måste man, även där tänker jag, dela på det ansvaret, men det har inte vi tänkt på, det har, eller liksom räknat på, och det har inte sett någon annan som har gjort heller. Men det jag menar är här när det gäller vad som sker i EU och hur vi kommer påverka resten av världen framöver, det är ju att vi kommer sätta en press på resten av världen att också införa koldioxidskatter, genom att det är bättre att de själva beskattar det i sitt eget hemland och får de skatteintäkterna för sin egen omställning, än att de så att säga exporterar till EU och vid gränsen möts utav en slags importtull, kan man kalla det
som
för.
Som ju kritikerna har sagt att det är, att det här handlar om att skydda vår egen verksamhet.
Jag skulle inte säga att det är det, men det handlar om att göra spelplanen lika för alla, så att säga. Att om vi tar hänsyn till klimatskadan och räknar med de kostnaderna för det, så skulle ju vår egna industri totalt missgynnas och gå i graven, så att säga, om då vi inte gjorde det med importvarorna, särskilt när det är sådana väldigt koldioxidintensiva verksamheter som stål.
Får jag fråga en sak på det här? För du sa att man, det här att leva asketiskt eller på individuell nivå, så är det inte egentligen kanske så himla mycket man kan göra. Men det finns ju två saker som brukar lyftas fram. Till och med Livsmedelsverket i sina nya näringsrekommendationer har inte kunnat hålla sig från att plocka in klimatnyttan och sagt att man ska äta mindre kött. Och om det inte är så att det är mer hälsosamt, så är det åtminstone bättre för klimatet. Så att man har dragit ner på vad man rekommenderar som köttkonsumtion ur ett klimatperspektiv.
Ja, det är intressant.
Har de fel i det, skulle du säga?
Jag tycker inte att någonting av det här är fel. Alltså, vill folk leva liksom asketiskt, så ska man ju absolut inte hindra dem ifrån det.
Det här är ändå en myndighet som rekommenderar oss att dra ner på köttet ur ett klimatperspektiv.
Ja. Jag tycker definitivt att de ska rekommendera det ur ett hälsoperspektiv, och det är vi säkert överens om. Men jag vet inte hur man ska tänka kring det med att dra ner det för klimatets skull.
Tänker du själv i din vardag på liksom vad du äter kopplat till klimat?
Ja, jag tänker på det, men mera faktiskt är kopplat till hälsa.
Kopplat till hälsa.
Ja.
Okay.
Jag tänker väldigt mycket på det kopplat till min egen hälsa. Jag tror att
För de har ju fått en del kritik för att de helt plötsligt har blandat in en klimataspekt i någonting som ska vara ett folkhälsorekommendationer. Okay.
Så det där att man ska äta nu 350 gram rött kött i veckan var det väl högst?
Ja.
Och innan var det 500?
Jag tror det var 500.
Så där 150 helt beror inte på hälsoaspekten utan på klimat.
En blandning, men de har väldigt tydligt uttryckt också att det har en klimataspekt.
Ja. Ja.
Men det var det ena. Det andra man får kritik för, det är ju billig import från Kina. Speciellt om man sitter och scrollar på nätet så får man ju varannan bild på Instagram i en klänning eller en sko eller en väska eller något. Så man kan köpa för 99 kronor från Kina. Ja. Ska man sluta med det?
Ja. Ja, nej, men jag tror verkligen att vi är ju på... Vi lever i ett samhälle som byggts upp med, vi liksom har ett överflödssamhälle som beror på att vi konsumerar enorma mängder fossila bränslen varenda dag. Och detta, det är ju inte hållbart. Vi kan inte ha den här omsättningen på materia i samhället. Vi måste dra ner, vi måste tänka mer att okej, vi kan använda kläder längre, vi kan köpa på second hand, vi kan liksom cirkulera. Jag tror definitivt på den här cirkulära ekonomin är helt nödvändig för att vi ska klara omställningen. Det är inget snack om den saken, får jag inte slå där.
Men och lite så avslutet, nu den här rapporten då, den finns ju, du har ju också publicerat din forskning löpande liksom, i ett antal artiklar i tidskrifter. Vad har du själv för, det här brukar vara en känslig fråga för forskare, men vad har du själv för förhoppningar att det ska leda till?
Alltså min förhoppning är att SCB ska ta in det här
måttet. Alltså statistikmyndigheten SCB.
Ja, ja, att de ska ta in detta och faktiskt mäta detta också vid sidan av att de skulle kunna redovisa tre olika mått. Alltså det territoriella måttet, det konsumtionsbaserade måttet och vårat mått. Det är min förhoppning.
Och då ska man kanske lägga till att det pågår just nu, det är ju de tillsammans med Naturvårdsverket som har fått som uppgift att ta fram något sätt att beräkna på från regeringen. Så man vill ju ha ett nytt sätt eller ett fungerande sätt.
Precis.
Och det här är lite ditt inspel i den.
Ja, tror du att du kommer få gehör att det är så man kommer att tänka? För det blir ju väldigt stora politiska konsekvenser som vi ändå pratade lite om man inte tar med hänsyn till det här alls.
Ja, på något sätt så måste de ju ta hänsyn till det, men eftersom de i den här miljömålsberedningens lade som så att säga, att exportens klimatnytta skulle mätas för sig vid sidan av, så tror jag att om det blir ett genomslag så blir det kanske för att räkna på det här sättet som vi gör i den här rapporten. Att man räknar just specifikt på de här negaemissionerna, de här utsläppen som inte blir av i världen till följd av den förhållandevis bättre svenska exporten. Mm. Och att man kan räkna på det på kanske olika scenarier beroende på vad man räknar att svensk export tränger ut i utlandet. Vi räknar ju på tre olika sätt här då. Så jag tror att det kan vara realistiskt att de kanske skulle mäta på det sättet. Men jag skulle föredra helt klart att de tog hela vårt sammantagna mått. Mm. Det här teknikjusterade koldioxidfotavtrycket som jag tycker är betydligt bättre än det vanliga konsumtionsbaserade fotavtrycket.
Och då räcker det egentligen med ett mått?
Det skulle räcka med det och det produktionsbaserade. För det produktionsbaserade är det som man använder i alla FN-förhandlingar och så vidare. Okay. Sen kan man ju liksom titta på komponenterna för sig i vårt teknikjusterade och se hur mycket är det liksom som kommer via importen och försöka påverka det. Vi har ju en makt som konsumenter och som länder att försöka importera från de länderna som faktiskt har satt ett pris på koldioxid och som har bra tekniker för att producera saker och ting.
Så egentligen ska man köpa kläder. Ibland så tillverkas de ju i Portugal eller Estland, Lettland. Då ska man välja
EU,
det
liksom.
I EU framför Vietnam eller Kina om man nu ska vara krass.
Ja, det skulle jag ju säga. För att eftersom...
Då är klimatet
alltså,
mindre.
Kina och Indien har ju extremt dåligt klimatfotavtryck eftersom de har så mycket kolkraft i sin elproduktion. Det har man ju inte i Portugal. Portugal är ju väldigt... bygger ut sin solkraft nu väldigt kraftigt till exempel. Mm.
efter.
Hur, jag bara har en fråga till. Vi borde sluta. Men om man tar sånt som H&M exempelvis, som på ena sidan försöker samla ihop sina kläder och sådär. Men om man tittar på deras klädlappar så är ju Bangladesh, Pakistan, Vietnam. Mm. Medan en del lite dyrare märken i Sverige, svenska märken, lägger man ju då just i Portugal eller något, någon baltisk produktionen. Men var hamnar utsläppet då? Eller hur räknar man då?
Bolaget är svenskt, men produktionen,
är ju då någon annanstans.
Ja, det finns två sätt. Man kan räkna att antingen det territoriella, då räknar man bara det som sker inom Sveriges gränser. Men räknar man det här istället det produktionsbaserade, då tar man hänsyn till ägandet. Så då räknas det som svenska utsläpp om ägandet är svenskt, men själva produktionen sker i Baltikum till exempel.
Och då skulle sådana billighetsklädkedjor bli ganska stora syndare för att de har mycket av sina produkter eller tillverkning utanför Sverige.
Ja.
Eller utanför Europa i varje fall, det behöver inte ligga i Sverige.
Men... Nej, precis. Men de kan ju i sin tur göra väldigt mycket nytta, och ibland är det ju så att näringslivet kanske kan gå för länder i det här avseendet genom att de
är den bästa produktionen i Bangladesh.
Ja,
eller att det är sämre än Sverige.
Så skulle det kunna vara. Mm. Eller att de bestämmer sig för att vi satsar på solpaneler här i Bangladesh som försörjer hela våran fabrik. Just det borde de göra.
Intressant. Och den här, vi ska säga, det här regeringsuppdraget som vi pratade om, som SCB och Naturvårdsverket gör, de ska vara klara nästa år, tror jag, 2024, om jag har läst på rätt.
Mm. Då finns det ju fortfarande tid.
Det finns fortfarande tid.
Ja.
Men är du är inte inblandad i det arbetet, eller du har skickat, de har läst dina...
Alltså jag är inte inblandad i själva den, jag sitter inte med i kommittén. Jag var med ju i en expertgrupp till det förra betänkandet, men det uppdraget har avslutats, så jag är inte inblandad nu i någonting. Nej.
Med det så tror jag vi tackar för idag. Tack så hemskt mycket, Astrid Kander, för att du kom hit. Och rapporten finns förstås på Epis hemsida att ladda ner och läsa, så man kan gå igenom mera i detalj vad du har kommit fram till. Superintressant.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.